Hörrni, modemet är här igen. Bartik heter jag. Och
Anders heter jag.
Hej Anders. Trevligt att vara tillbaka. Synd att jag missade förra gången. Det lät som ett jätteroligt avsnitt. Jag är så ledsen att det blev tekniskt strul.
Ja, men det är liksom, det måste ju hända en gång, tänker jag. Ja, mig, det där. Ja. Och lika bra att det hände med Pontus. Nej, det var skit sagt. Då ska jag bara. Snarare var lika bra att det hände med Pontus som vill komma tillbaka igen.
Ja.
Och prata mer och som gärna pratar
om det här,
utan att känna att man liksom måste tvinga honom att komma in igen som en tjänst eller sådär. Det känns ska bli kul att få ett tredje spelavsnitt.
Mm. Det, generellt så tycker jag vi får mest respons på spelavsnitten. Det är lätt relaterat.
Ja, men vi får inte mest lyssningar. Mest lyssningar får vi på rekryteringsavsnitt.
Ja, samma med kompilator. Jag hade ett med Jakob och ett med Henrik. Om att rekrytera och om att söka jobb. Och de slog typ alla rekord. Alltså första lyssningsveckan. Med typ 20%.
Tänk att de sprids lite utanför IT-boomer-kanalerna som vi är i annars lite. Det räcker ju med att liksom, i vårt fall räcker det med att 20 pers lyssnar mer, så är det liksom, oj, här är en spik. Så att, det är klart att det är marksnabbt liksom.
Precis. Jag har en liten agenda för idag, för ovanlighetens skull. Jag har en grej som jag vill bolla med dig och med lyssnarna. En Seinfeld/Larry David-episod som hände mig här i veckan. Helt IT-orelaterad. 2% IT-relaterad. Sen har vi fått lyssnarbrev. Älskar att få lyssnarbrev. Från Henrik som var med i kompilator och pratade om att söka jobb. Han har skickat in ett mejl. Det ska vi läsa upp några rader ifrån. Och sen har vi lite diskussionsämnen, du och jag. Så ser agendan ut.
Kör igång.
Jo, min Larry David-episod. Jag var på det lokala ICA, det är ett jättebra ICA. Jag handlar alldeles för ofta där, för de är ganska dyra, men de har väldigt mycket grejer i ett litet ICA. Och så finns det en kvinna där som, jag vet inte vad hon heter, hon vet inte vad jag heter, men vi morsar på varandra. Jag har gått in på det där ICA till 10 år, så känner igen varandra liksom och snicksnackar. Och härom veckan så var jag inne där. Ganska stressigt, barn med eftermiddagsruschen. Jag brukar snåla med att ta kassar. Jag brukar, för det är bara typ 10 meter till bilen från kassan, så jag skiter i att ta kassar utan jag bär allting. Men nu hade jag typ oljor och vinäger och liksom glas som högriskprojekt att bära. Så jag ångrar mig och tog en kasse i självskanningen. Efter att jag hade passerat den här skärmen när man klickar i hur många kassar man har. Ja, skitsamma. Jag blippar den, tänker jag. Och så blippar jag och så står det typ, du kan inte lägga till påse på det här sättet. Men det finns liksom inget sätt att gå tillbaka och lägga till en påse. Ja, skitsamma. ICA går inte omkull för att jag tar en påse, tänkte jag. Och körde på. Och fick en avstämning. Och den här kvinnan som jag brukar chitchatta med kommer och gör en avstämning, och hon glömmer också att lägga till påsen i avstämningen. Och så får hon panik. Nej, nu glömde jag påsen. Nu får jag en dålig avstämning, så att min social credit score sänks. Och så säger, nej men det gick ju igenom. Du la inte till kassen. Och så var det en kollega som ropade på henne, så jag hann inte förklara mig själv. Och nu är min fråga till dig, Anders, och till lyssnarna. När kan jag börja gå till det ICA-t igen?
Varför är du inte nedbrunnet än? Det är min fråga. Ja, nej, det där är ju typiskt jobbigt. Jag har ju absolut felblippat och missblippat kassar. Speciellt på Willys, där jag bor, så har de både vita och bruna pappkassar. Jag vet inte varför, jag vet inte om det är någon skillnad i kvalitet eller look, eller liksom om det bara är en fashion statement. Men jag tror att de kostar lika mycket mycket. Eller så är de kanske en krona dyrare när de är vita. Men ibland så är det som att de bara har vita kassar liggandes. Fast det bara finns en brun kasse eller blipp. Och då känner man, ja, skitsamma liksom. Men jag tänker ju alltid, tänk om avstämningen sker och sådär. Men Willys verkar ha någon slags ganska bra tracking av att man liksom, jag får färre och färre avstämningar. Men det är aldrig heller mer så här läggad när jag köper folköl, för de vet att jag är över 18 eller någonting på ID:t liksom. Så det är rätt skönt. Vilket är synd, eftersom jag kan dra min favoritskämt som är typ, är det lägg på glass? Haha. Men ja.
Det är därför de har slutat från.
Ja, det är han glasskillen. Ta bort honom bara.
Ja, det är mitt stora bekymmer. För nu måste jag kan inte bara poppa in där och köpa fredagschipsen, utan jag måste åka till Willys som är 2 kilometer bort. Och det sabbar hela min vardag. Men jag tänker, 3 veckor tänker jag vänta innan jag går dit igen. Och sen så borde det vara vatten under broarna.
Ja, men jag kan verkligen höra Larry David-temat i huvudet kring detta. Ja.
Nog om detta. Vi har fått ett mejl också från Henrik Varne som var med i Kompilator och även har mejlat modern, så tummen upp till Henrik. Jag läser innantill. Han har skrivit ett ganska långt mejl och han... Jag kan läsa 2 grejer, för han tipsar om länkar och de vill jag gärna vidarebefordra till folk som lyssnar. Hej, gillar det verkligen avsnittet om karriär och rekrytering? Några tankar de väckte hos mig. Nummer 1, jag håller med om att man som utvecklare känner att man skapar något som är användbart för andra. Den känslan ger stor mening tycker jag. Jag blev väldigt glad när jag hittade hur bra Fred Brooks beskrev det i boken The Mythical Man Month. Någonting som jag skrev om här, och så en länk till hans blogg som vi ska lägga till i show notesen. Nummer 2, när Bartik pratade om professionell Petsson, kom jag tänka på en intressant bloggpost som Steve McConnell skrev angående att andra aktiviteter också har problem med tidsuppskattningar. Och så länkar han till bloggposten som handlar om att bygga ett fort till sina barn. Så de 2 kommer vi länka till i show notesen. Och tack Henrik för lyssnarbrevet. Vi älskar få lyssnarbrev. Ni kan skicka till larrydavid@modermodemet.se. Eller vilket annat ord som helst. Vi har en catch-all. Så, vidare till dagens ämne. Vilket är SAFe. Eller... SAFe, Scrum, projektledning, hur man liksom organiserar sitt arbete i team. Och jag är jättenyfiken på att höra hur du, Anders, organiserar ditt arbete när ni bara är... Det är du och en till, va? Utvecklare.
Mm, precis. Nu är vi lite fler folk på företaget, men fortfarande inga fler utvecklare. Men vi har i princip varit 5 personer från start till ett par år. Eller i 2 år i alla fall var det så. Och då var det jag som back-end utvecklare, databas, ansvarig och även lite sådär allt-i-allo IT-person. Och så min kollega då som är frontutvecklare som har byggt allt utom kanske 3 rader TypeScript i hela vår frontend som jag har gjort av misstag någon. Och sen är det då... chef, grundar, säljare och domänexperter i ett och dataanalytiker och sådär. Så att vi har liksom varit ganska få från början. Alla har haft tydliga roller med tydliga ansvar och alla har varit väldigt självgående. Så det har liksom varit utgångspunkten. Och eftersom alla också har varit med från början, i alla fall då vi 5 som har byggt upp mycket av kärnan liksom i produkterna, vi säljer och sådär, så är det finns väldigt lite distans hela vägen från liksom slutkund till personen som sitter och skriver if-satser, som jag i det här fallet, så är det liksom 2 människor ungefär i distans. Och det har ju format mycket av hur vi arbetar såklart, att vi har väldigt lite struktur på Vi är liksom ingen produktägartyp av funktionalitet i någon av oss. Det görs ju implicit då av kanske mig och min utvecklarkollega som på något sätt styr och ställer bland kraven och ger liksom lite feedback och lite idéer kring prioriteringar och sådär. Och vad saker kan ta i tid och hur mycket risk det finns och sådär. Men det görs väldigt mycket i samrör med alla andra som har olika idéer och behov. Och kundbehov som kommer in liksom. Eftersom då våra säljare är också produktkunniga. De är experter liksom. Och det är en extrem lyx. Jag har aldrig haft det så förut. Och jag önskar att jag alltid får ha det så. Mer eller mindre. Och det kanske stora där är nog egentligen tillit. Mm. Vi behöver inte några processer nästan. För vi behöver inte någon liksom... ingen behöver hålla sig svars för prioriteringar eller tekniska beslut eller kundkrav, utan alla är med, alla vill åt samma håll liksom. Och ha koll på och förståelse för att respektive människas kunskap liksom är viktig, även om vi ibland har olika idéer eller olika mål eller olika prioriteringar liksom, så finns det ingen sån här ja, men om vi prioriterar det här så kommer jag som chef för IT se dålig ut i min review liksom, eller att jag måste så här, vi måste göra det här för att annars blir utvecklarna missnöjda. Så det är inget sånt, utan snarare liksom en tillit åt alla håll. Men det funkar ju bara för att vi är få. Det funkar ju bara för att vi är två antal människor som känner varandra väl, varav flera av oss är bekanta sedan innan företaget startades också. Så med allt det liksom som bakgrund, så processen vi har är ju, vi har ett Azure DevOps-bräde som har några kolumner som i princip är backlog, prio, doing, done. Och mer eller mindre. Azure DevOps använder vi för att vi använder Microsoft i övrigt. Det går att dra kort på brädet. Det är liksom det som behövs. Det skulle lika gärna kunna vara en fysisk bräde. Fysisk, vad heter det? Fysisk bräde om inte jag satt i Göteborg liksom. Eller västkusten. Så det är väldigt lite process. Och vi har inte heller så mycket, vi har liksom ingen typ av egentligen review eller retro så. Vi pratar ju ibland om saker som inte gått bra eller som har gått bra, men det är lite ad hoc, även då prio-möten och liksom vad kommer under kommande halvåret också, så här, det tar vi när det behövs liksom. Så vi är väldigt fria från det, och det är jätteskönt. Jag skulle inte skala till 10 utvecklare liksom, alls, eller ens 5 utvecklare tror jag, men det är väldigt skönt som det är just nu.
Gud, vilken dröm. Det låter så. Bakgrunden till att jag ställer denna fråga är att jag är inne på mitt 8:e år där jag jobbar, inte hos samma kund, men i en organisation som kör SAFe, Scaled Agile Framework.
For Enterprises.
Är det det E-et står för? Såklart.
tror jag i alla fall. Jag kanske har fel nu, men jag tror det.
Och det är inte min favoritgrej i världen. Men ju mer jag jobbar med det så inser jag att det kanske är... Det kanske är liksom ett lokalt maxima. Det blir inte bättre än så här om man ska ha en stor organisation. Och det finns liksom olika take på det, men känner du till termen? Nu ska jag läsa innantill. Carcinization.
Nej.
Givet tillräckligt med tid så kommer alla livsformer utvecklas till en krabba. Typ, krabbor har utvecklats typ 10-15 gånger oberoende av varandra. Det är liksom någon slutgiltig evolutionär form.
Hårt skal, stora klor.
Ja. Och det känns som att alla utvecklingsprocesser för stora organisationer kommer landa i något som ser ut som SAFe plus minus några termer och features. Och grejen är, där jag är nu var jag för 10 år sedan, och då körde de bara liksom Scrum rakt upp och ner, och varje team körde sin egen Scrum. Och det var ju omöjligt att få någonting gjort, för hade man minsta beroende på någonting, ja men då fick man hoppas på att liksom ens PO hördes mer i möten än vad andra teamets PO gjorde. Och liksom. Och det är lite så fortfarande med safe, men det finns ändå liksom ritualer och regler för att flagga för sånt. Och det är ju inte effektivt för 5 öre, men saker blir gjorda deterministiskt i alla fall. Så det är väl det jag är ute efter. Det kanske är liksom en skatt på att få ha en stor organisation, är att liksom, man får räkna med att man är 20% effektiv sett till alla utvecklare.
Ja, vad kul att det här var vinkeln, för jag tänkte att det skulle vara ett avsnitt av Safe, Agile, så att, vad roligt, vad glad jag blir att det här var din utgångspunkt för samtalet.
Ja, this just eller så här, jag tycker fortfarande Safe, Agile, men det är som kapitalism, det är liksom det sämsta som finns, bortsett från allt annat som har provat.
Ja, jag förstår. Min första tanke är att det här speglar någonting jag ofta tänker kring mjukvaruramverk. Att man liksom börjar om och ska bygga den eleganta lösningen som inte har alla de här fula grejerna och alla bökiga abstraktioner och bla 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 liksom. Och så, kolla här, det här är så enkelt, det är bara ett vylager, för att ta React-exemplet liksom. Men sen vill man göra saker med vylager, så måste man ändå bygga på state-hantering och jada liksom. Så är man där igen. Och det här tänker jag är lite samma sak som du säger, att det finns liksom en, det är väl en komplexitetsfråga. Att om man bygger ett IT-system eller om man bygger ett gränssnittsramverk eller om man bygger en organisation, så finns det en komplexitetsskatt som bara växer och växer ju större man gör det och ju mer krav man har på det liksom. Och det kommer man inte ifrån, tror jag. Sen kan man ju hitta bättre och sämre lösningar på det, och man kan iterera och göra insikter och liksom jobba fram någonting som är lite bättre. Men den här tanken på att man ska liksom hitta den rätta lösningen som får bort allt det där jobbiga böcker med att vara människa eller med att jämka affärskrav i ett gränssnitt eller vad det nu är, det tror jag man får släppa. Och också för människor som kommer med nya idéer, om det är tekniska eller något annat, sluta liksom utgå från vi är inte som det där, vi är den enkla lösningen, för det är alltid bara en lögn liksom. För antingen har man inte det där som de andra har, eller så har man visst det, och då är det lika mer eller mindre liksom komplext på något sätt ändå för det mesta. Så att gärna lite mer ödmjukhet kring de här superenkla, moderna, perfekta lösningarna, vad det nu är för sorts liksom problemsvärmen rör sig inom. Så att jag delar nog din spontana känsla där, att det är svårt att hitta ett alternativ som inte är mer eller mindre samma skrot och kon.
Det är ett jätteroligt anti-pattern som jag har observerat också. Och det är att till slut så blir något högt höns som är lite mer rock'n'roll än alla andra. De ledsnar på att ingenting blir gjort. Och sen så går de till någon liten byrå, 3 sköna kepskillar i en källarlokal på Södermalm. Och så får de bygga någonting. Och det går jättefort. Och de är jätteeffektiva, för att de står utanför liksom den här safe-processen. Och alla är jätteimponerade. Och sen så kastar de det över stängslet till något förvaltande team. Och så sticker de iväg till nästa. Och det händer om och om igen. Det har hänt på 3 olika bolag som jag har suttit på. Att man liksom tar in utomstående. Och liksom deras stora förtjänst är att de inte är en del av den här processen. Jag vet inte.
Nej, men jag förstår exakt vad du menar. Det är liksom de levererar en perfekt sfär, och sen så måste man, alla maskiner vi har använder bara fyrkanter. Det är bara slag in den liksom. Den är gjord, den är perfekt, den är klar liksom. Men det var inte det svåra. Det är liksom, det är lite som när man skriver enhetstester liksom för sin perfekta lilla funktion som är jätteenkel att testa. Det är så bra med testning, och sen så sitter man där och skriver tester för det som sker på riktigt, så det är jättejobbigt liksom. Jag är också inte emot testning, men det är den här liksom, det isolerade är ju alltid lätt jämfört med det som sitter ihop med verkligheten och alla andra system och alla andra krav. Man har sett det förut, onekligen.
Ja, och en del av patternet är att liksom de som bara ser ytan är superimponerade och jättenöjda, medan de som ska ta emot det är, de sliter sitt hår, för nu måste de typ iframa in någonting som är hostat gud vet vart. Och ja,
verkligen.
Ja, det var nog allt jag hade på ämnet. Jag vet inte, har du några tankar?
Ja, alltså jag har aldrig suttit i en organisation som har använt Safe eller försökt använda Safe. Eller den typen av storlek. Det största jag har jobbat i är ju en ställe som varit några hundra anställda inom IT och sådär, och även annat då kring. Så att medelstor kanske är det. Och där var det ju liksom, varje team var ju, så vitt jag vet, självgående och ganska fria att välja både teknik och metod och process själva. Och där hade vi ju inga problem just förrän det uppstod beroenden som man inte tänkte skulle komma. Liksom. Runt GDPR-tiden så skulle det byggas en central GDPR-rapporterings- och spårningstjänst till exempel. Och då var ju alla tvungna att integrera mot den på olika sätt. Och det uppstod också då just beroenden. Liksom system A och system B hänger beroende på varandra. Eller system B beroende på system A. Det är lugnt. Men sen ska de rapporteringen info till GDPR-tjänsten och så inser man att det blir dupliceringar eller de måste stämma av varandra och så plötsligt så går saker sönder för att det går sönder i processen för att de måste vänta på varandra. Ja.
Just det.
Så att när det väl kom fram de liksom mer kladdiga beroendena så blev det jättemycket bök och stök. Och liksom, det blev, någon var tvungen att sitta i mitten och säga nu är det så här alla gör och jag bestämmer det. För jag har mandat att göra det och så blev alla missnöjda, men det var så det fick vara liksom, för att det skulle gå framåt.
Jag känner att man inte får några vettiga verktyg att jobba med de här beroendena. Man kan liksom, i Safe så har man typ en tavla och så drar man snören mellan typ giror som man har beroende mellan teamen. Så det blir någon slags matris. Men det för att återigen använda kapitalismen som det är ju som det förutsätter ju en att alla är rationella aktörer. Och liksom det tar helt bort allt mellanmänskligt och jag vet inte vad jag var på väg med det här. Det är inte bra i alla fall.
Ja, men är det inte, jag tror att det är just det du säger, den här mellanmänskliga friktionen som uppstår, som det är där den här liksom enterprise tax grejen kommer in, att det går inte att lösa på ett programmatiskt eller automatiserat sätt eller helt systematiskt. Man måste sitta i möten med chefer som är osams liksom. På något sätt. För man kan inte ha 10 mot 10 utvecklare liksom, som har en gruppdiskussion om vad som är bäst lösning. Det går ju inte heller. Så att, då måste man liksom abstrahera upp till en person som kan vara produktägare eller någonting. Som kan liksom föra talan.
En orkestrator.
En orkestrator, precis. Så då måste man orkestrera dem. Och liksom det är, jag tror att det är skitsvårt att lösa det på ett snyggt sätt. Och man får väl kanske vara lite ödmjuk inför det. Att det inte bara är liksom, det är bara att vara agile lite idag så löser sig allting. Så är det ju inte liksom.
Det jag hör är att vi behöver ett Kubernetes för människor.
Ja, absolut. Så länge det skrivs med YAML så är det lugnt. Ja.
Alla mellanchefer sitter och skriver YAML då.
Vi kanske kan låta den här reflektionen liksom vara en inbjudan till fler att höra av sig och berätta lite. För det här känns som sånt som många har erfarenhet av och idéer om och tankar om. Så att maila gärna in så kanske vi kan plocka upp det senare. För jag känner också att jag har lite svårt att säga något mer än vad jag har sagt om det här, som inte bara är att jag säger samma sak igen för nya ord.
Det är synd att Patrik inte är med idag, för han är mitt emellan. Han sitter på en större organisation än vad du sitter på, men är mindre än den som jag brukar sitta på. Så det hade varit intressant att höra hans inspel, men han är på företagsfest.
Han får väl mejla han också helt enkelt. Ett lyssnarmail från Patrik, det har varit mysigt.
Ja, han har chansen att göra det 3 i natt efter företagsfesten.
Det kommer bli ett bra mejl. På mobilen också, perfekt.
Hör du det här, Patrik? Det är en utmaning.
Jag har ju nästa eventuella ämne på lut här som jag kom på i morse, vilket är att rosta, att bli ringrostig i sitt yrke lite. Det upplevde jag igår när jag skulle skriva en verkligen så här minimal, fulhackad liten index-html-sida för att testa en backend, ett backendflöde. Helt enkelt. Så att verkligen sådär jätteenkelt, det är två API-anrop som ska kopplas ihop och sen ska man visa lite state liksom, visuellt för att visa hur flödet funkar ungefär. Så busenkelt att göra i teorin.
Mm.
Och i praktiken satt jag bara där och sa, men ska jag bara göra statiska sajter, alltså bara posta formulär, fast API är ju JSON redan, så att jag kanske ska göra någon liksom frontend-aktig liksom, lösning. Men hur ska jag göra det? Kan man bara ploppa in en React.js här? Nej, då måste jag bygga. Fast så går jag in på Reacts dokumentation och säger, använd ett framework. Använd ett typ Next.js framework för att köra React och känna, det här kommer inte att sitta bra. Liksom. Så att backa från det. Och nu slutar jag med att skriva allting i bara vanilla JavaScript. Men även det är ju jättesvårt när man inte gör det någonting. Men det är ju ändå så här, vanilla JavaScript är ju ändå liksom lite bökigt och inte så mycket man använder liksom, men bara skriva HTML-filen, alltså bara skriva index.html-filen första gången, jag minns inte hur jag gör det.
Mm.
Så att jag måste använda HTML5-snippeten i VS Code. Fast jag sitter ju i Golang och gör det här, de har ju också index, HTML-stöd och så, men jag öppnar VS Code och skriver bara HTML5-snippet och kopierar in den. För att jag vet inte om man skriver en head tag längre liksom, eller ska man ha viewport tag, vad ska man ha liksom i dokument idag? Jag har skrivit ganska mycket HTML i mitt liv trots allt, men jag har inte gjort det nästan alls de senaste 3 åren. Och att sitta med ett tomt dokument och börja från början med att skriva HTML, liksom, vad fan, hur gör man det? Eller JavaScript. Så det är intressant hur liksom snabbt man tappar den här liksom bekvämligheten med någonting som man inte gör på ett tag. Och att det känns otäckt att öppna ett tomt dokument, ett nytt projekt, liksom, om man inte gjort det på ett tag. Och som du sa, nu pratade om det här kort innan poddinspelningen, så sa att det finns många som har gjort, som inte har gjort Solution New Project på 10 år. Liksom.
Mm.
Och det är verkligen så, tror jag. Och man gör det där en gång och sen så rör man inte nästan alls flera år ofta.
Mm.
Och inte alltså, det var
baserat på en faktisk person som jag jobbar med. Han var inte som du och jag, utan han var en svetsare som hade ombildat sig till utvecklare, och han var bra på sitt jobb. Han hade plåtkoll på domänen. Plåtkoll, svetsare. Han hade koll på domänen, men han var liksom helt beroende på att Visual Studio var öppnat på ett visst vis och att SQL Management Studio var öppnat på ett visst vis. Och så typ när hela företaget bytte datorer så satt han liksom helt hjälplös och någon fick komma och hjälpa honom. Men när han fick tillbaka Visual Studio och SQL Server som det var förut, så var det bara tuta och köra igen. Och jag har läst på Hacker News, så tar det med en nypa salt, men jag har läst att samma sak visar sig bland massa nyutexade som gick raka vägen från högskolan till ett FANG-företag under liksom de här allra vildaste åren när de bara liksom rekryterade på kilopris nästan. Och de hoppade in direkt i FANG, och liksom där det fanns alla de här stödsystemen och interna projekten som liksom hjälpte en. Och sen fick de sparken och så skulle de börja på ett nytt företag, och de liksom kunde inte grundläggande grejer för att de var så vana vid det här ekosystemet som fanns på de här jätteföretagen.
Det är ju också företag som vinner på att ha allting klart liksom. Ja, men kör våran template grej så får du upp ett repo med byggstegen som behövs, så du kommer inte integreras i våran pipeline. Jada, jada. Alltså, det är ju extra mycket sånt på större företag, tänker jag, för att de tjänar på det, att liksom inte behöva, ja, men ni får göra som ni vill liksom.
Mm.
Det skulle inte gå på Google liksom, kan jag gissa i alla fall till stor del. Så det kan jag verkligen se hända. Och det, men det, den person du nämner här, det är verkligen, det är ett väldigt bra exempel på någonting som jag tycker man ska liksom ha i åtanke. Och det här liksom, vad ska man säga, det här så scrappy hacker, lär sig nya tekniker varje vecka, testar nya grejer, bleeding edge, den personligheten som man ju själv inte identifierar sig med kanske alltid, men som man liksom känner till, interagerar med. När man läser en blogg så är det en sån människa som skrivit den bloggen liksom. Det är ju inte en svetsar exemplet som skrivit den liksom. Men för många företag så behövs det ju 100 sådana människor som du har nämnt, och en person som kan liksom tänka ett varv till på pipelinen eller på byggsteget eller uppsättningen av projekttemplates och så vidare. Och sen om de är mer värdefulla eller inte kan jag inte svara på riktigt. Det beror på var man är och vilka behov man har. Men det är ju lätt att känna det här. Ja, man måste ha VS Code och MSQL och allting måste vara GUI och klick liksom. Men att kunna ha koll på ett domän och att lära sig att översätta domänkrav till kod, det är ju kanske det mest värdefulla i termer av, om man inte hade det så är allt annat skitsamma liksom.
Men för att knyta tillbaka till ditt HTML-exempel, så hade jag exakt samma problem. För på nuvarande uppdraget så har jag suttit i, jag har satt nästan ett år och typ klick-opsade över system från on-prem till Azure. Jag skrev i princip ingen kod under det året. Och så fick jag hoppa på ett nytt team i våras och det var jätteringrostigt att komma igång och börja koda igen. Så att man har suttit och mest typ läst loggar och requestat brandväggsöppningar. Men å andra sidan så tycker jag det är lite som att cykla. Man kanske liksom inte slänger sig ut ur värsta mördarbacken direkt, men man kommer ihåg. Och det kommer tillbaks ganska snabbt.
Det är det man hoppas. Faktiskt. Jag tror att det är svårt att undvika det där. Alltså det finns inget sätt att hålla sig liksom ajour på allt man någonsin gjort. Eller alla intressen man haft eller som man suttit med. Det finns ju ingen möjlighet att liksom göra kodkatas för allt man någonsin har gjort varje kväll, såklart. Och visst, på något sätt så kan man tänka att ens förmåga att lära sig och att plocka upp kunskap igen, så här, den höjs ju i alla fall liksom över tid, även om man inte minns allting i detalj och så. Men det var intressant, den här känslan bara, att jag kände mig så, vad heter det på svenska? Stumped, liksom. Så här, vad ska jag skriva här liksom? Är det en HTML-tagg man börjar med liksom? För någonting som är så basic att det används ju konstant varje dag, och även det vi bygger är ju också HTML i slutändan liksom. Man tittar i den där markupen då och då liksom. Men man ser inte allt det där som alltid är där. Och om vi inte hade haft tvingats att då och lösa problem med våran CI-pipeline, hade vi inte heller haft, hade jag glömt allt det också liksom, nu efter några år. Det bara liksom rullar på vår uppsättning och sen så måste man göra någonting, och så är det bara, men jag hackar in det här på något sätt så det funkar liksom, bara skitsamma.
Nu när du pratar om det här så kommer jag att tänka lite på .NET Framework och .NET Core och hur mycket bättre det har blivit. För .NET Framework, det fanns inte på kartan att någon någonsin bara satte sig ner och typ öppna tomt Visual Studio och skapade allting för hand. Det fanns inte. Det var så jävla mycket boilerplate som liksom var tvungen att vara på plats. För webb. Jag minns faktiskt inte hur det var med konsolprogrammen. Jag tror det var samma sak där. Jämfört med hur .NET Core, eller .NET som det bara heter nu. Där kan man faktiskt sätta sig och liksom bara skriva ut. Det är inte jättemånga rader kod. Och det tror jag inbjuder till att man lättare retainar den informationen jämfört när man förlitar sig på Wizard. Så för all del, samma sak med React, antar jag. Vår favorithackkyckling. Men nu har jag inte rört Angular på jättelänge, men jag kan inte Jag kan tänka mig att det är samma sak där, att det är liksom mycket boilerplate för att ens få upp någonting på skärmen.
Mm. Jag kollade in Svelte igår lite kort också, bara för att se att det vet jag, det är lite sådär snabbt och ledigt liksom, det är min känsla kring Svelte. Men så öppnade jag deras tutorial och så klippade jag bara in liksom install-kommandot. Eller typ npx, ja, create Svelte liksom, my app så. Och så bara fylls det med liksom config-grejer och prettier config och static och source och index och bla bla, och bara så här brr, typ 3 mappar och 10 filer liksom, bara i den här min nya. Och jag förstår att det är sånt som behövs, det är inte det, men det finns ju inte den här liksom, man bara skriver din lilla snippet och droppa in knockout.js filen här liksom, så får du det du vill ha lokalt här. Jag vet att för React-tutorialen för några år sedan så börjar de ändå med en sån här inline-up, eller jag bara in skriptet här och så kommer den köra en ful live-transpilering av JSX-koden liksom, och det kommer inte vara snabbt, men det funkar för att komma igång. Och det var ju det jag ville ha igår när jag satt och hittade en lösning snabbt liksom också, bara för det här lätta där man förstår allt sitter ihop på något sätt. Och jag, alltså det är ett värde, det är klart att man kan inte börja så varje gång heller liksom. Om man nu har de här beroendena på linting och kompilering av markup-stråk och så vidare, det är klart att det inte bara går liksom skriva från början varje gång, för det är ju inte värdefullt att lägga tid på det, men man blir lite less på något sätt också att det inte får vara så. Nu faller vi tillbaka i det ämnet, känner jag. Jag ska inte ha meningen. Men...
jag ska bara nämna min svetsarkollega. För när jag var, när vi jobbade ihop så hade typ Angular JS, alltså den första Angular-versionen, droppat och alla var helt hype över det. Och jag höll en workshop där vi skulle liksom tillsammans installera det och testa och bygga något enkelt bara för att liksom få känna på. Och vi skulle typ installera, vi skulle köra från kommandoprompten, vi skulle installera Bower och vi skulle installera NPM. Och typ 20 minuter in i den här sessionen så ställde sig svetsaren upp och säger: nej hörni, det här är inget för mig, jag hoppar det här.
Och det, underbart.
Ja. Det fastnade i mitt huvud. För jag hade inte så smickrande tankar om det då, men jag har det mer nu.
Menar om hans reaktion?
Hans attityd till lärande.
Det är intressant det där. Jag, också en sån här sak som fastnade i mitt huvud som jag tänker på ganska ofta. Det var när jag var ganska ny som utvecklare professionellt. Kanske vet inte, 3 år eller så in i min karriär. Jobbade på en webbyrå. Och alla var ju mer eller mindre som jag. Ungefär min ålder. Nästan alla var killar. Alla tyckte om brädspel och öl. Typ. Och det var kul. Liksom. Det var ju, jag var kanske var då 20, 25 eller någonting. Men en av mina kollegor som tyckte väldigt mycket om, som var en duktig utvecklare, han sa redan då, men jag får programmera hemma, varför skulle jag göra det? Det gör jag på jobbet. Liksom.
Mm.
Och jag minns att jag blev liksom besviken, för att jag tycker ju om dig. Du är ju en skön kille som gillar öl och brädspel. Vad menar du? Liksom? Jag går hem och skriver Haskell på kvällen. Varför gör inte du det? Liksom? Och den liksom, min reaktion på hans svar, eller det han sa där, har jag liksom fått reflektera över typ varje år i mitt liv sedan dess, och tänka på så här, hur kände jag inför min reaktion nu? Och nu känner jag ju som han mer eller mindre. Jag tycker om sånt där pill också, men jag gör det ju inte längre. Det är väldigt sällan jag skriver sånt, det händer liksom en gång om året, men eller så, men det är ingenting jag längtar efter, det är ingenting jag saknar eller önskar att jag fick ha kvar, utan liksom där.
Det är som att man inte målar Warhammer-gubbar längre.
Nej, men typ. Och det var just att den här känslan att jag liksom blev besviken och lite provocerad på något sätt. Över att han är en duktig utvecklare som är lik mig på många sätt, men som ändå inte sitter hemma och gör Advent of Code liksom, utan han gör annat istället. Han är ute och jagar med sin pappa i skogen liksom, till exempel. Sådana grejer så här. Som nu känns, för fan vad skönt, det vill jag också göra. Varför fick jag göra det när jag var 25 liksom?
Men var han 25 eller var han äldre?
Ja, han var kanske ett år äldre än mig, men däromkring. Så på det sättet var han ju ganska före sin ålder liksom, på ett sätt då. Så att det är bara någonting jag har tagit med mig sedan dess. Den här känslan av besvikelse för att någon inte är liksom en hemmahackare som en själv. Och nu då också har jag ändrat min syn, tror jag, min liksom känsla inför detta. Så likt du och din svetsarkollega.
Vi har förvandlats till allt vi förkastade.
Precis, vi var ju de utvalda. Vad är det som har hänt? Ja.
Jag har jättemycket tankar om det här, men jag tycker att de faller bättre under ett annat ämne som vi har diskuterat om att prata, och jag känner att jag vill ha med Patrik där också, så vi kanske sparar dem till nästa avsnitt. Och,
vilket ämne då?
Generalist versus specialist.
Ja.
Och med det så måste jag nog avrunda för min del. Du är välkommen att sitta och hålla låda själv.
Jag ska bespara alla, inklusive mig själv, den upplevelsen, tror jag.
Men tack för den här gången. Och vad sa vi? Är det här sista avsnittet innan sommaren?
Jag tror inte det. Det beror på lite hur det ser ut i juni. Jag är borta nästa vecka, så nästa vecka är inte jag tillgänglig alls.
Nej, och inte jag heller. Så då får Patrik sitta och hålla låda helt själv.
Han kan knäppa med sin snusdosa i micken i en halvtimme.
Veckan efter.
Nej, men kanske till, va?
Ja, precis. Så ha en contingency plan om det inte kommer något modemodemet nästa vecka.
Ni kan börja lyssna från början igen. Som sådana här superfans gör.
Precis. Och skriv ett mejl. LarryDavid@modemodemet.se.
Jättegärna mejl. Jag tycker också att det är jättekul att få det. Både folk som har liksom snälla ord, men bara reflektioner och kritik. Så länge ni är trevliga, så mejla på. Liksom.
Jajamän. Tack för den här gången.
Ha det så bra.
Hej.
Hej då.